Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Välkomna till DN Intervju med mig, Johar Bendjelloul. När jag gör intervjuer så brukar jag alltid intala mig. Det är ju bara radio, vad är det värsta som kan hända? Det är ju inte så att någon dör om jag misslyckas. Dagens gäst kan inte säga så. Han är överläkare på akutmottagningen på Huddinge sjukhus, gör läkarpodden Ronden och har nu skrivit en bok om läkaryrkets yttersta konsekvenser. En bok med den skoningslösa titeln Har jag en dålig dag, kanske någon dör. Välkommen, Christian Unge. Ja, Christian Unge, hur förhåller du dig till det här som vi andra slipper, det här att en miss på jobbet kan kosta någon livet?
Ja, dels har jag skrivit den här boken, så det har väl varit en terapi för mig att skriva av mig. Men det är en stor fråga, för den går 15 år tillbaka i tiden till, eller egentligen längre tillbaka än så, till läkarlinjen och så. Men när jag började jobba efter min studierna uppe i Norrland där jag gjorde min allmäntjänstgöring, så slog det mig ganska tidigt att jag är väldigt ensam när jag jobbar på natten på akuten som jour. Och det hände en del misstag där som i nattens mörker, så att säga.
Som vadå till exempel?
Ja, men det var ju högt och lågt, små och stora misstag, men jag kan poppa upp ett fall i huvudet så där bara när du frågar så. En ung kille som hade hittats på gatan utanför liksom, Stortorget i Örnsköldsvik. Medvetslös, kom in till akuten. Jag var själv ensam, tog hand om honom och försökte. Jag undersökte honom till mitt bästa förmåga. Och fick liksom panik, såg inte riktigt klart. Så jag skickade upp honom på en röntgen av hjärnan, datortomografi. För jag tänkte han måste ju haft en så här åderbrock i hjärnan som har spruckit, aneurysm. Och då ringde de liksom lite försynt uppe från röntgen då efter en halvtimme. Du, han hade 1,0 i blodsocker. Han hade ju diabetes.
Och det där är en insulin. Sån där rutingrej som du verkligen borde ha sett.
Ja, men det måste man verkligen säga. Det är en standard, jag skulle ha kollat sockret. Och då, ja, det där, jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick, men att jag då mörkade det och liksom, ja, städade bort det och pratade inte mer om det. Men egentligen så var det ju en fatal miss. Jag borde ha, någon borde tagit mig i örat. Och framförallt borde jag ha pratat om fallet så att andra inte gör samma misstag. Så
att hur vanligt är det där då att den typen av misstag? Det där var ju ingenting som ledde till några konsekvenser.
Nej,
just det misstaget.
Nej, men...
För när det blir konsekvenser, då blir det lite större utredningar förstås.
Ja, ibland. Men det beror ju på var du jobbar. Jag har jobbat för läkarutengränser i Afrika och där... Händer det också saker. Ja.
Det här du med mörka som du talar om, hur går det till?
Men mörka för sig själv. Eller med, alltså, någonstans har det att göra med, min bok handlar väldigt mycket om att självklart gör vi alla misstag. Du gör misstag som reporter, jag gör misstag som läkare. Det förstår jag. Jag tror du förstår det som patient också, att jag gör misstag. Men du hoppas ju som patient att jag gör så få misstag som möjligt. Men sen måste man ju då skapa liksom miljöer, kulturer för att man kan ventilera de här misstagen. Och det är väl det jag menar med kanske mörka, det låter ju lite hårt. Men att det beror alldeles på var du jobbar någonstans. Om du är på en klinik och det är väldigt macho stämning, du ska inte liksom måla ut kirurger, men de är ofta lite mer macho.
Är det så att kirurger är att där finns det... större andel machomän.
Ja, men kanske traditionellt drar till sig lite mer av alfahanar. Men då beroende på var du är, vilken liten enhet, klinik du jobbar på, så är det ju olika liksom, klimat och kultur om att prata om de här misstagen.
Ja, det som är speciellt med den här boken är att den handlar om just det här att du berättar öppet om misstag som du har gjort under din tid som läkare. Och jag fångades väldigt mycket av en berättelse från när du jobbade för Läkare utan gränser i Burundi. Mm. Då finns det en man som heter Sylvestre som då var 19-åring med propra kläder. Han jobbade på en grönsaksmarknad som kom in till dig med andningssvårigheter. Vad var det som hände?
Ja, men det där är ju ett sånt här fall då det faktiskt gick illa. En ung kille som kom in hade någon form av astma. Där jobbade jag själv ensam läkare på ett litet sjukhus. Lite, det var 125 sängar. upptagningsområde ungefär som Danderyds sjukhus kanske. Och han var en av många patienter som kom in till den här lilla akuten. Alltså det var ett skjul, ett litet hus där vi tog emot patienterna, jag och lokalpersonalen. Och jag förstod inte vad det var. Varför hade han astma? Jag hade ingen röntgen, ingen labb att ta till. Så jag gav honom de mediciner jag kom på där och då. Och han blev sämre och sämre väldigt snabbt. Och till slut föll han ner i mitt knä och tog bokstavligt talat sina sista andetag. Och när man hade brutit ut kroppen och jag började få ner pulsen från 200. Så utanför sjukhuset kom jag på, jäklar, jag hade glömt igenom adrenalin. Alltså ett läkemedel som är nummer ett som kanske hade kunnat rädda hans liv. Och jag hade bara inte kommit på det. Mm. I stressen, pressen, kunskapsbristen, erfarenhetsbristen. Det här var ju 15 år sedan. Det var mitt första uppdrag för Läkare utan gränser. Och det var hemskt.
Och vad hände, alltså vad hände med dig när den insikten drabbade dig? Att hade jag gett honom adrenalin, rutinen i sån här ärenden, så hade han kanske överlevt.
Ja, men där och då så kom jag ihåg att jag, alltså då konkret började gråta, och jag pratade med en väldigt klok sjuksköterska där som liksom kramade om mig. Men på något sätt, livet måste gå vidare, var ungefär liksom hennes råd. Och framförallt, akuten var full av patienter. Jag kunde inte gå hem och sjukskriva mig, utan jag jobbade på hårdare. Men jag märkte att jag ältade det där fallet, och han fanns kvar väldigt länge, och framförallt sen när jag kom hem till Sverige. Och jag skrev liksom jag skrev av mig en berättelse om honom och skickade hem till vänner och familj från Burundi. Och då blev det det var på något sätt lite startskottet i den här boken, kan jag se så här i efterhand. Och att jag skrev fler och fler såna här berättelser om misstag, tillkortakommande, utmaningar där i Burundi. Och så fortsatt här hemma i Sverige.
Ja, det du säger, jag är ju medveten på ett intellektuellt plan om att en läkare också kan göra misstag. Men jag är inte riktigt säker på att jag vill känna till detta.
Nej.
Som du berättar.
Nej.
Jag har nog en föreställning om att jag vill behålla den här idén om att läkaren är någon slags ofelbar gud. Känner du igen det resonemanget?
Ja, men ja, och det är lustigt att du säger, för att jag hade kanske inte riktigt tänkt igenom det när jag skrev boken. Boken har liksom organiskt kommit fram, vuxit fram under de här åren. Men just den aspekten som du tar upp där, det märker jag nu när boken har kommit ut, att folk just tar upp, vill vi verkligen veta det här? Jag vet inte, jag är kanske naiv, men jag själv har en pappa, 40-talist, läkare. Och jag störde mig alltid på att han och hans läkarkollegor gömde sig lite bakom den vita rocken, pratade lite från oben, hade liksom ett sätt att prata som inte jag förstod. Och det störde mig. Jag ville liksom komma in i deras värld, jag var nyfiken. Men och lite irriterad också. Så det där har varit min drivkraft också till att starta den här podden som du nämnde, Ronden. Att liksom, det är väl personlig drivkraft. Jag vill gärna komma in i liksom, jag skulle gärna sätta mig in på regeringskansliet och lyssna på ett snack mellan Löfven och någon annan ofiltrerat, när du inte är journalist i närheten. Alltså förstår du vad jag menar? Det har jag eftersträvat.
Men jag kanske har ett annat intresse. Det står ju naturligtvis fritt att inte läsa din bok och inte lyssna på ronden. Men att, hur ska jag då våga ge mig in i vårdkontakter om jag vet för mycket om att läkare också kan begå misstag?
Ja, men på ett sätt kan jag tycka att det är en paradox. Därför att å ena sidan vill ju... å ena sidan är det så. Å andra sidan vill samhället, patienterna ha mer kunskap, de vill ha mer koll på, de vill läsa sina journaler, det är så dit vi går. Om man läser min bok så kanske man tycker att oj då, är det så här allvarligt. Men jag försöker verkligen betona det och säga att men det här är extrema fall. Som vi började säga, att jag gör misstag varje dag. Jag jobbar igår på akuten fram till igår kväll. Jag gör fel, men det är liksom, det är små detaljer som inte påverkar egentligen helheten. Men jag tar upp när det verkligen går fel. Och då menar jag att det står det fritt att läsa boken. Men jag kan tro att många här ute i samhället, alltså nu pratar icke-sjukvårdare, vill veta. Men det är faktiskt en stor skillnad på en ung AT-läkare, gärna om det är en man, som, och en liksom äldre kvinnlig läkare som jobbat i 15 år. Hon har bättre koll på sina verktyg och bättre erfarenhet och lite mer distans till.
Menar du att män har en, du skriver om det här i boken, att män har en tendens att överskatta sin förmåga?
Jag står för det, ja. Det är en helt ovetenskaplig, men för mig empirisk erfarenhet. Att, ja, men jag själv är det lysande exemplet på en sån ung, alltså övertaggad, lite för alltså hybris pratar vi om. Att, och det är farligt. Det är det jag menar, för att sjukvård och medicin, när du kommer till akuten med ditt onda i magen, då är det mer komplext än att bara trycka på en knapp och säga det här är farligt eller inte farligt. Det är en helhetsgrej och det är så svårt. Man måste ha liksom ödmjukhet för den liksom bedömningen.
Ja, medicin är ju svåra saker. Du talade tidigare om de där extremsituationerna när man på väldigt kort tid ska fatta avgörande beslut om liv och död. Du berättar om vad som händer då i dig. Mm. Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Ja, välkommen tillbaka.
Tack.
Christian Unge. Ja, i din bok som handlar då om, den heter Har jag en dålig dag, kanske någon dör, så beskriver du om de skarpa lägena som kan uppstå då och då i, på ett sjukhus där du måste agera snabbt för att rädda liv. Kan du beskriva vad som händer i dig då?
Menar du mig personligen?
Ja, nu menar jag dig personligen. Okay. Mm. Du leder ett team som ska rädda livet på en människa.
Mm. Nej, men och då måste jag komplicera det hela lite, svaret. Det beror på om vi pratar idag eller för 10-15 år sedan. För det är lite min poäng i boken också. Mycket har hänt under de här 15 åren.
Ja, men om vi tar den lite mindre erfarna Christian Unge, första för 15 år sedan.
Ja, men bra. För då och jobbar man inom akutsjukvård som jag gör. Det vill säga, vad kan vi, ett exempel. En 80-årig patient som ligger på avdelningen som plötsligt får ett hjärtstillestånd. Hjärtat slutar slå. Och så springer vi dit. Jag ska leda då arbetet kring att försöka återuppliva den här patienten. Och så finns det ofta väldigt många människor i det här rummet. Läkarstudenter, sjuksköterskor, undersköterskor, folk under utbildning. Och i allt det här kaoset ska man försöka snabbt, alltså på, vi pratar 30 sekunder här nu, dels dra igång själva återupplivningen så att det blir bra hjärtmassage, kompressioner, luftvägen ska säkras. Det är de här rent konkreta grejerna som man kan öva och få in i ryggmärgen. Det är därför vi övar såna här scenarier. Men det är en bit, den svåra biten där, det är ju helheten. Det vill säga, den här 80-åriga patienten, vill han eller hon bli återupplivad? Ska vi stoppa en slang i halsen och lägga i respirator? Hur långt ska vi driva, liksom, ta reda på vad orsaken är till det här? Och alla de här bitarna ska man då snabbt på bara någon minut försöka förstå. Och det är stressigt. Därför att det har att göra med väldigt mycket med kommunikation. Att jag snabbt kan ta reda på kunskapen, ringa kanske anhöriga i den där extrema situationen. Och framförallt kommunicera med andra stressade människor i det där läget. Så att allting blir så bra som möjligt. För att tid är, alltså vi pratar sekund för sekund, är viktig för överlevnaden för den här patienten.
Ja, hur gör du för att få till det då?
Jo, men, och då för 15 år sedan så hade jag inte de här verktygen. Jag hade inte övat lika mycket som idag. Och jag hade, det jag har liksom utvecklat då tycker jag är liksom lite mentala kartor, att för det här tillståndet när jag springer då eller kör min cykel som det till den avdelningen, så förbereder jag mig, okej, vad är det första jag ska göra? Ja, jag måste sätta på plasthandskarna och så måste jag se till att luftvägen är säkrad. Om inte narkosen är där, anestesiläkarna, ja då får jag försöka intubera patienten, stoppa en slang i halsen. Så att jag liksom kommer in, så att även om patienten ligger på golvet och så är det en massa blod och annat, så måste jag kunna anpassa mig efter den situationen och fortfarande göra de här viktiga sakerna. Men det där märkte jag i början, eller liksom för 10-15 år sedan, att jag trodde kanske att jag var mer stresstålig och liksom kompetent för de där situationerna än vad jag var. Så att jag strulade till det, fick inte till det, gjorde felaktiga saker i de där lägena. Så jag var tvungen att verkligen öva både mentalt men också konkret i sina simulatorer och sånt.
Ja, du beskriver några helt hårresande saker från tidiga exempel i din karriär. Väldigt mycket från när du är i Burundi för Läkare utan gränser, när du liksom helt utan förberedelser och utan att någonsin ha gjort det tidigare ska göra ett akut kejsarsnitt. Mm. Vad händer i huvudet när man står inför en sån sak?
För det första så ska jag fel så att urinblåsan också gick sönder. Men det är lite lösryckt i sitt sammanhang därför att i det sammanhanget så var jag som sagt ensam läkare.
Då var du ny också.
Jag var ny. Men den fördel där var ju att jag hade just gjort min allmäntjänstgöring. Så jag kunde liksom lite om medicin, kirurgi, barn, alltihopa. Jämfört med idag. Då har jag smalnat av. Så att när man är tidigare i sin utbildning så är man å andra sidan lite bredare kanske i sin kunskap. I alla fall. Så då och de här kvinnorna som kom till det här sjukhuset, om de då inte kunde förlösa sitt barn, blödde, barnet måste ut. Barnet kanske var dött ofta, men jag menar, tar vi inte ut barnet så kommer kvinnan dö. Det är liksom, det är ingen bedömningssak eller tvetydighet i det, utan patienten kommer dö. För det, vi kan inte skicka, det är 6 timmar bort nästa sjukhus. Och då står du ju där, om inte jag gör det här kejsarsnittet nu, men då dör hon. Vad ska vi göra? Jag fick ju lära mig under en månads tid. Jag hade en kongolesisk kollega, han lärde upp mig så att jag fick operera bredvid honom och lära mig göra kejsarsnitt.
Och vi ska säga att just i det här fallet så gick det att få ut barnet på ett bra sätt, och det var bara ett litet snitt på den här urinblåsan som gick lätt att sy ihop.
Ja, tack Johan. Tack, Johan. Tack.
Du, vi ska avrunda lite grann här. Du är ju nu verksam på svenska sjukhus. Sjukvården här verkar ju vara en fråga som kommer att diskuteras väldigt mycket i valet. Och du när i din bok pekar ut vissa saker som du har sett när du har jobbat som för dig tydliga systemfel i vården. Mm. Vad är det du har sett?
Det är en väldigt stor fråga. Den behöver vi 2 timmar på oss. Men om vi tänker oss att
vi har 2 minuter istället.
Då kör vi kortversionen. 1. Vi har för få vårdplatser i Sverige. Vi har lägst antal i liksom hela Europa. Vi har en brist på sjuksköterskor. Det är inte bara sjuksköterskorna finns och de jobbar inte alla. De stannar inte på sina arbetsplatser därför de tycker att det är för stressigt ofta och har för låg lön tycker många. Men vi behöver fler antal sjuksköterskor. Och vad är det som händer då? Jo, men det är klart att det är ett Stockholmsperspektiv mycket jag pratar om, för det är det erfarenheten jag har. Sjuksköterskorna har tyngre patienter också att jobba med idag jämfört med 20 år sedan. Samma 5-6 patienter idag som en sjuksköterska har hand om är tyngre, de är äldre, mer multisjuka och fler mediciner. Därför så blir det tyngre arbetspass för den här sjuksköterskan. Och då blir det jobbigare, det blir stressigare. Och så har vi hela tiden den här vårdplatsbristfrågan då, som gör att vi har inga marginaler. Varje pass som vi läkare på akuten eller bakjour eller någonting i huset på sjukhuset, så bollar vi med de sista 2, 3, 5 platserna på ett enormt stort sjukhus som Karolinska sjukhuset. Och det är för mig helt galet att vi inte har förstått att vi behöver fler vårdplatser. Det blir fler sjuksköterskor som bemannar fler vårdplatser. Så att vi har bättre marginaler, kan jobba lugnare, mindre stressigt, kunna utbilda varandra, handleda varandra.
Mm. Så det är vårdplats, men i förlängningen handlar det om att det finns för få sjuksköterskor, att det inte finns tillgång till sjuksköterskor.
Ja, det gör det. Men jag menar, och det ger stress, och stress kan ge misstag för att koppla tillbaka till boken.
Ja, om vi ska avrunda med det som är bokens bärande tema, att det kanske krävs en annan kultur och våga tala om misstag på ett öppnare sätt inom vården. Vad tror du att det beror på att den kulturen inte finns?
Den är lite mer komplex fråga. Och det finns mycket av ett arv från, vi tar skyller på min pappa då, 40-talistgenerationen, lite det här
som också var läkare då.
Som också var läkare, förlåt. Och att vi ska klara av det här, lite från Oben-perspektivet. Och att man inte då pratar och beskriver, man berättar inte om sina misstag. Men sen tycker jag att vi kan göra så väldigt mycket i det lilla, även ett stort sjukhus som Karolinska eller Sahlgrenska eller någonstans. Där finns det ju små enheter. Varje enhet är en liten avdelning, en mottagning. Och de har ju sina chefer. Så väldigt mycket är det en chefsfråga att kunna skapa en kultur på den lilla arbetsplatsen. Där man på ett morgonmöte säger okej, kolla här, jag är er chef här. Jag har gjort det här misstaget idag. Det stannar mellan de här fyra väggarna. Jag berättar om det så att inte ni gör samma sak. Så att framförallt de yngre känner att de då inte gör som jag gjorde för 15 år sedan. Gör det misstaget och sen håller tyst om det och bara knäga på.
Sista frågan här. En märklig detalj i din bok som dröjde sig kvar när jag läste. Mm. Det här att du varit med om ofta att ett hjärta slutar slå just i det ögonblick du för stetoskopet till hjärtat för att lyssna.
Ja.
Vad handlar det om?
Jag tror inte det är så mycket mer magiskt än att det är slump. Jag vet inte, Joar. Och hjärtat slutar ju oftast slå lite mer successivt. Så jag tror att det är en upplevelse från mig att man liksom är med just när det slutar slå.
Ja, så att det är en subjektiv upplevelse som
det
finns inne i läkaren snarare.
Jag
någonting.
Tror det.
Ja, då fick jag det utrett i alla fall. Tack ska du ha, Christian Unge, för att du var med i DN-intervju.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Överläkaren som skrivit boken Har jag en dålig dag, kanske någon dör. DN-intervju är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Producent Augustin Erba, research Sabina Marmolakai, teknik Jennifer Devard. Tack för att ni har lyssnat.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.